Du tittar in genom glasrutan. I det kala vita rummet ligger 5 personer på britsar, redo att föras in i varsin MR-maskin. Cylindrar som framifrån ser ut som stora donuts på högkant. Du ber din kollega gå in med testmaterialet. Varsin påse av chipsen med det nya receptet. En flaska vardera av hallonenergidrycken som ska lanseras i Asien nästa månad. Britsarna rör sig in i cylindrarna som börjar lysa upp i gult. På dataskärmen du har framför dig uppenbarar sig vad som ser ut som flera stycken stora svartvita valnötter. Du trycker in kom-knappen.
Okej, hörni. Nu vill jag att var och en av er tar ett chips och låter det vila några sekunder på tungan. Tugga sen långsamt och svälj.
Bilderna börjar förändra sig på skärmen. De svartvita hjärnavbildningarna har blivit fläckvis röda. På testperson 5 lyser de delar upp som är förknippade med njutning. Du trycker in kom-knappen igen.
Ta nu några klunkar av energidrycken.
Labbet har tagit fram ett nytt ämne som ska göra den runt 20 gånger mer potent än alla andra drycker som finns på marknaden. Forskningschefen har sagt att det bara är ett par molekyler bort från amfetamin. Du vet inte om han skojar eller om det verkligen är så, men det låter lovande. Och de har försäkrat dig om att de håller sig på rätt sida om lagen. På skärmen har de röda områdena expanderat och blivit tydligare. För varje ny klunk vidgas pupillerna mer och mer.
Vi gör ett program om de utmaningar vårt samhälle står inför. Världen blir bara fetare och sjukare. Människor äter ihjäl sig medan snabbmatskedjorna tjänar allt mer pengar. Vad kommer hända om vi inte lyckas eller vill vända den här utvecklingen? Du lyssnar på P3 Dystopia.
Det var 4 år sedan du deltog i experimentet på Dammelövs livsmedel AB. 3 dagars tester. Lönen blev livstidsprenumerationer på både Sizzlin Raspberry Energy Drink och Farbror Göstas vinägerchips. Du tar ut en burk av energidrycken i kylskåpet. Sätter på klockradion som står på köksbänken.
Förekomsten av diabetes typ 2 ökar nu lavinartat hos barn så unga som 5 år. I en rundringning som Ekot gjort uppger en majoritet av regionerna att 70% av barn i åldern 5-10 år har antingen diabetes.
Klockan är 7 och du måste skynda dig till jobbet som börjar om 20 minuter. Med ett par 3 klunkar så tömmer du hela innehållet i burken. Du känner hur tröttheten går ur kroppen, åtminstone tillfälligt. Du packar ner 5 burkar till i väskan och går ut. Kontoret ligger 1 kilometer bort. Du låser upp en av de hundratals elsparkcyklarna som täcker trottoaren. Du har bara gått totalt några meter, men andningen känns tung. Du pressar ner tummen på gasen. På några minuter är du framme. Du rotar i handväskan efter en ny burk. Botten upp. Väl inne i receptionen behöver du sätta dig ner i en av fåtöljerna. Andningen har blivit ännu tyngre. En isande smärta i bröstet som strålar ut i vänster arm. Du ser din spegelbild i glaset vid ingången. Halva ansiktet är förvridet, som att det har smält.
Världshälsoorganisationen WHO har deklarerat att vi lever mitt i en epidemi. En epidemi av fetma. Och den har de senaste decennierna bara blivit värre och värre.
The most dramatic changes have occurred in middle-income countries in East Asia, the Middle East and North Africa and Latin America.
Sen 1970 har antalet människor med fetma tredubblats globalt.
Rates have nearly tripled since 1975 and have increased almost 5 times in children.
Diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar och cancer går längre och längre ner i åldrarna.
1 in 5 school-aged children considered obese. The rate of type 2 diabetes in young people is climbing.
Now to a CBS 4 Health Alert. Pediatricians are seeing a troubling trend during the pandemic. More children with severe cases of type 2 diabetes.
Samtidigt expanderar matindustrin. Läsk och snabbmat är nu mer lättillgängligt än någonsin. Det här pekas ut som en central del av den här pågående hälsokrisen.
Simple rule of modern eating. Fatty foods in huge portions are bad for you. But you're about to enter a dietary twilight zone, a restaurant that makes the potentially harmful nature of its food a selling point. Its name, get this, the Heart Attack Grill.
I det här avsnittet ska vi ta reda på hur vi hamnade här. Hur vi kom till punkten då vi helt enkelt äter ihjäl oss. Trots att fetmaepidemin nu är ett globalt fenomen, alltså snarare en pandemi än en epidemi, så förknippar nog de flesta det här problemet fortfarande framförallt med USA, landet där allt började.
If an American was watching this, what would you want to say to them?
You're all fat.
Okay. Ja, man kan skratta åt det, men faktum är att det är så här många har sett på amerikaner i flera årtionden. För de är fortfarande världens fetaste folk.
För att reda ut hur vi hamnade här så måste vi gå tillbaka till tiden strax efter andra världskriget.
Innan andra världskriget så var ju övervikt fortfarande, och kraftig övervikt, väldigt ovanligt.
Det här är Erik Hemmingsson. Han är forskare med inriktning på övervikt på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm.
The day of days for America and here it lies. Crowds before the White House await the announcement from the president that the Japs have surrendered unconditionally.
Alltså USA hade ju vunnit andra världskriget. De ägde i princip hela världen och deras ekonomi gick som attan. Det var en enorm utveckling då i USA när de ställde om ifrån krigsproduktion till civilproduktion. Det var en stor kreativitet och entreprenörsanda.
Det teknologiska och ekonomiska uppsvinget gör att samhället under 50- och 60-talet moderniseras allt mer. Familjer flyttar till förorten med drömmen om villa, bil, fyllda kylskåp och supermarkets precis i närheten. En dröm om att inte behöva ta sig överallt hela tiden och att kunna spendera mer tid med lyxigare saker.
Typ som att titta på tv.
How about a bottle of Coca-Cola?
Oh, thank you, Mr. Tompkins.
Det här ledde till en revolution för matindustrin.
What happened in the period from the 60s up that was accelerated in the 1970s and 80s was modern food processing.
Barry Popkin är professor i näringsvetenskap och ekonomi vid universitetet i North Carolina.
Modern marketing took over. What they did was started to create what has been an explosion around the world.
Man kan säga att det är tre faktorer som alltid är igång när matkulturen skapas och utvecklas.
Den här rösten känner ni säkert igen från Historieätarna i SVT. Rickard Tellström, måltidsforskare och mathistoriker på Stockholms universitet.
Och det är värderingar och det är politik och ekonomi.
Att USAs ekonomi blomstrade efter andra världskriget, det vet vi redan. Och när vi blir rikare, då vill vi äta sånt som anses vara lyx. Och på den här tiden så var det halvfabrikat.
En stor förändring som påverkar matkulturen, det är att önskan om att frigöra kvinnors arbetstid från köksarbetet. Dels att kvinnorna går ut i yrkeslivet, men också det att man tycker att matlagningen tar för lång tid. Man vill förkorta maträtternas tillagningstid genom att införa halv- och helfabrikat. Och det är liksom en politisk viljeyttring.
Med tiden så blir maten allt mer processad i fabriker. Den blir ultraprocessad och proppad med socker, fett och salt.
Man går allt längre ifrån den naturliga råvaran. Så att ett exempel är om du tar upp en potatis ur jorden och så kokar den och äter den, då har du liksom inte förlorat så mycket på vägen. Men om du tar den där potatisen och sen så slår du sönder den så mycket du kan och så hettar du upp allting och så tillsätter du salt och olja och sen så friterar du det. Och då har du skapat någonting annat som har vansinnigt mycket högre energitäthet, långt mindre fibrer och annat som är verkligen viktiga för mag-tarmsystemet.
Frågan man ställer sig då är ju varför industrin börjar producera mat på det här sättet.
I like to start with the enormous overproduction of food in the United States.
Det här är Marion Nessel. Hon är professor i bland annat livsmedelsstudier och folkhälsa på universitetet i New York.
Och hennes efternamn stavas N-E-S-T-L-E. Alltså nästan precis som världens största livsmedelsföretag Nestlé minus accenten på slutet. Det här gör att hon ganska ofta måste förtydliga.
To which I am not related, by the way.
På 80-talet behövde livsmedelsindustrin effektivisera sin produktion allt mer och hela tiden öka den för att möta aktieägarnas krav på vinstökning.
The more they overproduce, the more money they get. Pretty simple.
Vinstkraven från aktieägarna på Wall Street började komma allt oftare, trots att det fanns så mycket mer mat än vad någon kunde äta.
The number of calories in the food supply had increased to about 4000 calories a day per capita. Men, women, little tiny babies. An amount that's roughly twice what the population needs. So it wasn't only that food companies needed to generate profits in an environment in which there's way too much food available, but they had to grow their profits every 90 days and report growth to Wall Street. So there was enormous pressure on all corporations to continue expanding their growth, which if you think about it is impossible. Everybody can't expand growth.
Och för att sälja allt det här överskottet så behövde ju livsmedelsföretagen göra produkterna mer och mer eftertraktade.
And they started marketing in a huge way all these highly processed, what we now term ultra processed foods with lots of additives, smells, flavors added, so that they're quite palatable, almost hyperpalatable.
Så maten blir mer lockande och industrin använder sig av reklam för att nå ut med de här nya häftiga produkterna.
The big question about new nerd cereal is... Oh, my best friend and an Oreo cookie. There's a crowd of raisins in two scoops.
Dessutom blir den här maten, som tidigare främst var undantagsvaror för de rika, allt billigare och riktar sig till allt fler. För det sker förändringar i jordbrukspolitiken vid den här tiden som gör produktionen av råvaror mycket billigare. Till exempel att odla majs.
Som ju är en basingrediens i väldigt mycket amerikansk ultraprocessad mat. Framförallt när den görs om till sirap.
That very much rewards agricultural producers for overproducing food.
På många sätt ses det här som en frihetsreform. Ett sätt att producera så mycket mat att det nästan är omöjligt för någon medborgare att gå hungrig.
Och det är också en viljeyttring politiskt och det är att sänka priset på mat för att förbättra levnadsstandarden för människor.
With that, we started to see low-income individuals eating more and more of this unhealthy food.
Och någonstans här i mitten av 80-talet hårdnade konkurrensen markant. Ville man slå igenom som livsmedelsföretag i den här otroligt mättade marknaden var man tvungen att sälja sin mat på allt fler ställen och i större förpackningar.
So food became available everywhere. It became socially acceptable to eat it everywhere in large portions at any time, day or night.
Så att här svänger matkulturen kan man säga åt ett helt nytt håll.
Den tydligaste manifestationen av den nya amerikanska livsstilen, det är nog ändå, ja, ni gissade rätt, McDonald's.
Introducing the world's newest, silliest and hamburger eatingest clown, Ronald McDonald. Now where is that clown?
McDonald's öppnade sin första restaurang i San Bernardino i Kalifornien redan i början av 40-talet. Och visst, olika hamburgerrestauranger och kedjor hade funnits sedan åtminstone 20-talet. Men Donken gjorde något helt nytt.
Hi, welcome to McDonald's. May I take your order?
Det här är ett klipp från filmen The Founder som handlar om McDonald's historia.
Ja, yeah, give me a hamburger, a french fries and a Coca-Cola. That'd be 35 cents, please.
Ray Kroc, här spelad av Michael Keaton, var McDonald's första franchisetagare och öppnade upp restauranger utanför San Bernardino. Han köpte hela konceptet av bröderna Dick och Mac McDonald under 60-talet.
I den här scenen så besöker han restaurangen för första gången.
15 cents is your change. Here you are.
Han blir helt ställd över hur snabbt det går och att maten kommer i en papperspåse med tillhörande dryck i en pappmugg.
What's this? Your food. No, I just ordered. And now it's here. You sure? All right. Where the silverware and the plates and everything. You just eat it straight out of the wrapper and then throw it all out.
McDonald's spred sig som en löpeld över USA och växte snart till ett globalt storföretag.
Forget hold the pickles, hold the lettuce. Today these Russians wanted it all.
I början av 90-talet så blev Big Macen nästan som en sorts frihetsmarkör. Här rapporterar ABC News om den första McDonald's-restaurangen att öppna i Moskva efter Sovjetunionens fall.
30,000 of them, twice what anyone expected, crammed through the golden arches before the day was done.
Because I'm hungry.
30,000 ryssar stod i kö för att få smaka den beryktade frihetsdubbelmackan.
Soviets are used to standing in long lines for just about anything, but for Big Macs and fries, it's a first.
Och när McDonald's öppnade i Sydafrika 1995, precis efter apartheid, då var det folkfest.
The Big Mac has made it to South Africa.
Inte bara McDonald's utan hela den moderna amerikanska livsstilen fick helt enkelt globalt genomslag.
Och Sverige också naturligtvis hoppade på allt det här, speciellt från och med 80-90-talet så kom ju allt det här till Sverige. Och sen har det ju liksom växt som svampar i jorden.
Här i Sverige fick vi vår första donken redan 1973 och restaurangerna skulle bli allt fler med åren.
Men i början gick det lite trögt med att anamma alla delar i den amerikanska matkulturen, ska vi säga. På 70-talet så försökte man introducera drickyoghurt på den svenska marknaden, men ingen ville ha det, för folk fattade inte riktigt syftet.
För man visste liksom inte vad man skulle göra med det. Att gå omkring och dricka en kaffe på stan, till exempel ur en pappersmugg, hade framstått som man verkligen var felnavlad och kom från mycket enkla omständigheter och inte hade förstått hur man uppför sig. Man går inte omkring och äter.
Men med tiden skedde små förändringar. Vi fick möjlighet att äta mer och oftare.
Det att vi började äta två lagade mål mat om dagen. Alltså både full lunch och full middag.
Innan hade en medelsvensson bara ätit ett större mål lagad mat mitt på dagen och sen tagit ett enklare kvällsmål. Men det här förändrades och vi började dessutom tillåta oss att mysa till det.
Vi började snacksa.
Vi får mer industriella mellanmål. Man börjar äta energibars, PET-flaskan för läsk slår igenom, lösgodisförsäljningen slår igenom och blir möjlig.
Och på 90-talet så har svenskarna börjat vänja sig vid det där som tidigare verkat helt sjukt. Takeaway och to-go-kulturen.
Den kultur som vi allra mest ser upp till, det är den amerikanska.
Svenskarna vill inget hellre än att vara precis som USA. Och när vi tar efter dem så blir det accepterat att vräka i sig mat överallt.
Och det här är också en förändring, framförallt då, som påverkar energiintaget.
Och utvecklingen att vi äter oftare och oftare på fler ställen, mer ultraprocessad mat och rör oss mindre har fortsatt i Sverige, USA och ja, i nästan hela världen.
Så vi har befunnit oss på det här lutande planet sen efter andra världskriget där vi bara konsumerar mer och mer och mer av sånt som förr i tiden var verkligen undantagsvaror.
I takt med att allt fler länder tagit sig upp på den ekonomiska stegen har fler fått samma problem som länderna här i väst med en ohälsosam livsstil. Faktum är att fler människor globalt numera är överviktiga än underviktiga. Globalt svälter vi inte. Vi äter ihjäl oss. Den mest grundläggande orsaken till övervikt är ju att vi får i oss mer energi, alltså kalorier, än vad vi gör av med.
Och det har aldrig tidigare i människans historia varit så enkelt att hamna i den här ojämna energibalansen.
Vi rör oss mindre idag än vad vi har gjort kanske någonsin i människans historia. Och vi äter konstigare saker än vad vi också någonsin har gjort i människans historia.
Det som konkret händer i kroppen när vi blir feta har med våra fettceller att göra.
Your fat cells are like rechargeable fuel cells.
Det här är från dokumentären Fathead från 2009.
Every time you eat, you store some fat. In between meals, fat comes out of your fat cells to provide the fuel for your muscles and organs.
Grejen är att de människor som kan lagra mycket energi, de är på många sätt evolutionens vinnare.
Att leva som vi gör nu och ha mat tillgängligt hela tiden, det är ju egentligen ett helt nytt kapitel i människans historia. Tidigare har svältperioder kommit och gått hela tiden, och då var det de som hade mycket energireserver som klarade sig bäst.
Men idag kommer ju sällan perioder då vi faktiskt använder våra energireserver. Istället så måste våra fettceller fånga in allt mer energi.
Kroppen kan inte skapa fler nya fettceller, så då måste fettcellerna öka i storlek.
Så får vi in mer energi än vad vi gör av med, så kommer fettcellerna att bli större och vi blir fetare. Men ekvationen mer energi in, mindre energi ut leder till övervikt är inte alltid så enkel som den låter. Olika människor har olika energibalans, alltså hur mycket energi som vi behöver skiljer sig åt. Alla som äter mycket och rör sig lite går ju inte upp i vikt.
Och orsakerna till extrem övervikt, alltså fetma, är ännu mer komplicerade.
Vi förstår ju inte det fullt ut. Alltså det är en kombination av gener, genetik och miljö. Det kan vi vara helt säkra på, men det är ju två väldigt stora begrepp. Så att den absolut starkaste riskfaktor vi har för att barn ska utveckla övervikt idag, det är ju att föräldrarna har övervikt, eller egentligen kraftig övervikt. Då är oddsen för att barnen ska utveckla övervikt markant förhöjd. De huvudsakliga miljöfaktorerna är inte livsstilsrelaterade, utan det är sociala faktorer, det vill säga att man har till exempel uppväxtfaktorer, men också föräldrarnas utbildningsnivå, ekonomi, bostadsområde.
Vi ska komma tillbaka till de här faktorerna lite senare. Men vi sa ju precis att det är ganska bra att kunna samla på sig energi. Varför är det här ens ett problem då?
Forskningen har inte helt klara, entydiga svar ännu på exakt varför fetma är så farligt. Men om man tittar på statistiken så är det tydligt att fetma är kopplat till mängder av olika sjukdomar.
Not only does more obesity lead to more disease like diabetes, heart attacks and cancer, but it also leads to 120,000 more deaths in this country every year.
Flera cancertyper, hjärt-kärlsjukdomar, artros och för tidig död i allmänhet.
Och inte minst så kan man se en tydlig koppling mellan fetma och hög dödlighet i covid-19.
A new global study shows that countries with high obesity levels have far higher death rates from COVID-19. The report from the World Obesity Federation found that the COVID death rate is 10 times higher in countries where more than half the population are overweight.
Men ett av de kanske tydligaste exemplen på en fetma-relaterad sjukdom, det är ju diabetes typ 2.
Vi tar en lite förenklad förklaring. När man äter så fångar magen och tarmarna snabbt upp energin, framförallt socker från maten, och pumpar ut den i blodet. Där går den ut i musklerna, men kroppen måste också fånga upp den och lagra den till senare. Det här behövs inte bara för att man måste ha energi sen, utan också för att ett högt blodsocker är farligt för små blodkärl i till exempel fötter och ögon. Och här kommer insulinet in, som signalerar till fettcellerna att det är dags att samla in den här energin.
Den här insulinbalansen kan rubbas om du har fetma. Och risken för diabetes typ 2 ökar.
Man uppskattar att runt 80% av alla diabetesfall just nu finns i låg- och medelinkomstländer. Ett av de hårdast drabbade länderna är Indien.
The projections are it will cross 100 million people in 2030. That is the official IDF projection.
Det här är den indiska doktorn Viswanathan Mohan i en dokumentär från tidningen Slate. Han driver en diabetesklinik i den indiska staden Chennai och pratar om projektionerna för hur många indier som kommer drabbas av diabetes fram till år 2030.
We want to take my view on it. Yes, we'll get to that number, but it'll be much faster.
I Chennai har 65% av befolkningen antingen fullt utvecklad diabetes typ 2 eller prediabetes, alltså ett förstadie till diabetes typ 2.
Och om man tittar på statistiken så är det här egentligen ganska märkligt, för i en internationell jämförelse verkar inte Indien ha speciellt mycket fetmaproblem alls.
The shortcomings of BMI are now widely accepted, at least in the scientific community.
BMI, Body Mass Index, är det konventionella måttet man använder för att mäta övervikt. Åtminstone på befolkningsnivå. Men det är trubbigt.
Det säger ingenting om vad vi består av, utan det är liksom förhållandet mellan massa och längd.
BMI handlar alltså bara om hur lång du är i förhållande till hur mycket du väger. Ett BMI över 25 innebär att du är överviktig. Är det över 30 betyder det att du lider av fetma. Men det behöver alltså inte säga något om ditt hälsotillstånd.
Är du till exempel supervältränad, typ en bodybuilder, så kommer du att ha ett jättehögt BMI, även om du inte har fetma. Och en hel del människor som har mycket kroppsfett och ett högt BMI har ändå inte högre risk att drabbas av sjukdomar, utan är fullt friska som individer.
Den allmänna bilden av överviktiga människor som per definition ohälsosamma är alltså både föråldrad och förenklad, och i vissa fall rent felaktig.
Man kan inte bara titta på någon och se huruvida de har fysiologiska problem eller utmaningar som ett resultat av deras fettväv, utan då måste man göra en mer detaljerad analys.
Räknat på befolkning så har USA ett genomsnittligt BMI på runt 30. I Indien så är BMI:t runt 22.
And I coined the term which confused everyone, saying Indians were thin but fat.
I Slate-dokumentären får man följa diabetesforskaren Dr. Jashnik, som länge försökt förklara hur det kan se ut på det här sättet, att Indien är hårt drabbat av sjukdomar kopplat till övervikt, trots att indier inte i allmänhet, enligt det konventionella måttet BMI, är överviktiga.
So is this is me here, that little arrow?
I en scen jämför Slate-reporten sitt BMI med Dr. Jashnik.
I had a BMI of 22.7. Dr. Jashnik's BMI was lower than mine.
Men det är när de börjar undersöka sina kroppar närmare som det blir riktigt intressant. Dr. Jashnik har visserligen lägre BMI än Slate-reporten, men han har samtidigt väsentligt mycket högre fettprocent.
Wow. But his body fat percentage was much higher.
Det här stärker Dr. Jashniks tes om att indier ofta är thin and fat, smala men feta.
It also matters what kind of fat you have. And Jashnik found that Indians tended to have more fat in their abdomen, so-called visceral fat, which many researchers have found is strongly associated with diabetes risk.
Fetmaepidemin är alltså mer komplicerad än att allt fler länder får ett allt högre genomsnittligt BMI. Även hos befolkningarna i de länder där just det måttet ser ganska bra ut döljer sig samma typer av hälsoproblem som i länder med ett mycket högre genomsnittligt BMI.
I Indien och i flera andra länder så ökar diabetes typ 2 i alla åldersgrupper. Det som tidigare var en sjukdom man framförallt fick när man blev gammal, som till och med kallades åldersdiabetes, ökar nu hos barn.
It was actually the children who were born the smallest and then gained the most weight as kids who seemed to have the highest risk of diabetes. And in a country undergoing an extremely rapid economic transition, this was an increasingly likely scenario. Your mother might have been undernourished when she was pregnant, but you could grow up eating at McDonald's.
Oavsett om situationen ser ut som i Indien eller som i USA, om man är synligt fet eller smal, om man har ett högt eller ett lågt BMI, så är de här hälsoproblemen som vi har pratat om ofta starkt ihopkopplade med vad vi äter.
Det leder oss tillbaka till matindustrin och deras metoder för att hålla kvar sina konsumenter.
För det är lättare nu än någonsin att helt enkelt bli mer eller mindre beroende av skräpmat. Och det är ingen slump.
Companies compete on the very basis of creating ever more habit-forming products. And it's no different with our food. Food corporations hire scientists to engineer the most irresistible habit-forming foods.
Laura Schmidt är professor i hälsopolitik på universitetet i Kalifornien. Här hörs hon på TED-talk-konferensen TEDMED.
They are using the very brain imaging technologies that we use to try to find cures for addiction. Only they put people in the MRI machine and feed them Dorito chips to figure out ways to tweak the recipe to make it even more habit-forming than it already is.
Vi blev ärligt talat ganska chockade över att det faktiskt går till så här på riktigt, men det gör det alltså. Och det var det här som gav oss idén till introscenariot i början.
De har ju tusentals forskare som sitter bara och undersöker hur kan vi göra någonting så oemotståndligt som möjligt för konsumenterna.
Recepten modifieras och produkterna proppas
med kalorier och andra tillsatser som gör en extremt förförisk för våra hjärnor.
Så maten blir bara sötare och fetare. Och våra hjärnor är liksom programmerade för att vi ska må bra av chips, choklad, läsk och godis.
När vi får söt smak och det är socker vi äter så får vi också belöningssignaler i hjärnan så vi får ett välmående av det här söta smaken.
Det här är Karin Vendin. Hon är professor i mat- och måltidsvetenskap på Högskolan i Kristianstad.
Ja, fett är också en sån här sak som vi mår bra av. Man får i sig energi och att det känns bra helt enkelt. Vi mår bra av det. Så att det där triggar ju att vi gärna äter sånt som är både sött och energirikt.
Det är gott, vi mår bra och det blir svårare att sluta äta.
Det finns det ganska många hormoner som hjälper till att styra det här med hunger och mättnad. Men en lite taskig sak i det hela är att väldigt god mat, den liksom övervinner den här mättnadshormonen.
Så även om magsäcken är full och hormoner i kroppen skriker att vi är mätta.
Om du får de här belöningssignalerna så vill du gärna ha mer. Så att man kan, är det jättegott? Ja, men alltså då kan man äta mer bara för att det är gott.
Helt ärligt så minns inte jag senaste gången som jag slutade äta för att jag kände mig mätt.
Nej, och det här är ju perfekt för livsmedelsföretagen. Ju mer folk äter, desto mer mat säljer de.
De är inga Moder Teresa-typer, utan det handlar bara om att tjäna pengar och hitta liksom produkter som verkligen blir storsäljare. Och läsken är kanske det mest uppenbara exemplet på någonting. De har ju skapat ett behov. Och har lyckats otroligt bra med det. Man måste ju liksom ta av hatten för matindustrin på det viset. Att de är ju galningar på många sätt, men de har ju varit extremt framgångsrika att skapa behov hos konsumenter.
Det är framförallt det här som gör att industrin allt oftare lyfts fram som huvudansvarig för den här pågående fetmaepidemin som WHO deklarerade i slutet av 90-talet.
Det var först i början av det här århundradet som industrins ansvar började granskas på allvar. Det skrevs böcker, släpptes dokumentärfilmer och tv-serier som avslöjade både industrins arbetsvillkor och vad det var för mat som faktiskt producerades. Och i granskningarna så lades skulden ofta på de amerikanska hjältarna, snabbmatskedjorna.
Everything's bigger in America. We've got the biggest cars, the biggest houses, the biggest companies, the biggest food, and finally, the biggest people. America has now become the fattest nation in the world. Congratulations.
Det här kommer från den klassiska dokumentären Supersize mig från 2004. Och den minns man ju om man är född på 90-talet.
Verkligen, jag var 12 år när den kom. Det blev en sån jävla snackis. I filmen får man följa Morgan Spurlock som har bestämt sig för att i 30 dagar äta 3 McDonald's-mål varje dag. Och man får se first hand hur dåligt det här får honom att må.
A few Americans got fed up with being overweight and did what we do best. They sued the bastards.
2002 stämmer 2 amerikanska ungdomar McDonald's för att deras beroende av snabbmatskedjans mat har lett till fetma. Det handlar framförallt om att McDonald's inte ska ha gjort det tillräckligt tydligt att maten kan orsaka hälsoproblem.
Det här blir den första stämningen i sitt slag att ta sig till domstol i USA. Men den kommer inte mycket längre än så. Och McDonald's, de försvarar sig framförallt med att konsumenterna borde förstått vad produkter som pommes frites och hamburgare innehåller och vad det kan göra med ens hälsa om man äter det regelbundet.
Domen blev en vinst för McDonald's. Stämningsansökan fick avslag.
Det ska fortsätta att komma flera liknande stämningar i både USA och andra länder mot snabbmatsindustrin. Men industrin fortsätter att skylla på konsumenterna. Marion Nessel igen.
Most discussions of obesity talk about personal responsibility and individual food choice. But obviously, if you have an entire population in which 3/4 of the population has obesity or is overweight, you're dealing with a problem that's much more systemic than anybody's individual food choice.
Och det här med att skylla på individen, det är ju en klassisk argumentationsteknik som man känner igen. Den är hämtad rakt av från tobaksindustrin.
That's part of the tobacco industry's playbook. The food industry has followed the playbook to the letter. The first thing you do is you blame personal responsibility. It's not our fault if you eat our products. We didn't, you know, we're just giving people what they want. If people didn't buy our products, you know, we wouldn't make them. So it's your fault, not ours.
Matindustrin är väl medveten om att man lätt blir hooked på deras produkter, men de tvingar ju ingen att äta den.
Eller som Laura Schmidt uttrycker det i föreläsningen på TEDMED.
So here's my question to you. When you live in a world that is surrounding you on a 24/7 basis with food products scientifically engineered to be habit forming, do you really have freedom of choice?
Precis som tobaksindustrin jobbar livsmedelsföretagen med att finansiera forskning där hela syftet är att få skenbart vetenskapliga bevis på att just deras vara är otroligt bra och hälsosam.
Every food company is trying to get research that will help it sales. Remember, these are food companies trying to sell foods in an overheated marketplace where there's way too much food available. So everybody's looking for marketing edge. And one way you can do that is by getting research to show that your product is healthier than some other product. And it's not that the officials of food companies are evil. They're just doing this as the normal course of doing business.
Antingen försöker man alltså visa att ens egen produkt är riktigt hälsosam, eller så försöker man visa att den i alla fall inte är så himla farlig. Vi kan ta ett konkret exempel.
The obvious example is Coca-Cola.
Läskföretaget Coca-Cola.
Because Coca-Cola used to fund an enormous amount of research that was clearly aimed at demonstrating that physical activity was more important than what you eat and how much weight you gain. That the evidence that linked sugary beverages to overweight and chronic disease was done so badly that you didn't need to pay any attention to it.
När försäljningssiffrorna i USA började dala på grund av ett ökat fokus på att läsk är ohälsosamt, så betalade Coca-Cola dyra pengar till den ideella organisationen Global Energy Balance Network.
På ytan verkade de trovärdiga. Flera välmeriterade forskare och professorer fanns med i organisationen. Syftet var däremot tydligt. Så tvivel i den forskning som kopplar ihop konsumtion av läsk och snabbmat med sjukdomar och övervikt, och driva tesen att träning, det är mycket, mycket viktigare. Vi hör en av organisationens ledande forskare, Stephen Blair, i en informationsfilm.
Most of the focus in the popular media and in the scientific press is, oh, they're eating too much, blaming fast food, blaming sugary drinks and so on. And there's really virtually no compelling evidence that that in fact is a cause.
Men den Coca-Cola-sponsrade forskningen fick snabbt mothugg. CBS morgonprogram rapporterar.
Is that true? There's no compelling evidence that that's the cause?
Oh, come on. The scientific world and the media world are against Coca-Cola. And there's a conspiracy to push down drinking Coke in this country. What do you think? The data are actually the opposite. Is that in order to lose weight, you have to do both exercise and reduce the calories in. And that data are very clear. It's also very clear that drinking sugary sodas is responsible for deaths in the United States.
Global Energy Balance Network la till slut ned. Coca-Colas metod att betala för forskning påminner lite väl mycket om tobaks- och fossilindustrin. Och det var ingen bra look PR-mässigt.
And they were caught in a way that no other food company that I'm aware of has been caught in paying researchers to produce this kind of research. And they have since changed their research practices, so they don't pay for that kind of thing quite so directly anymore.
Men Coca-Cola tillsammans med andra livsmedelsföretag, de hittade nya vägar. Vägar där deras inblandning är lite mer otydlig.
The companies usually act through third parties. through organizations such as the International Life Sciences Institute, which presents itself as an independent science-based organization, but in fact is a food industry front group.
Okej, vi behöver förklara kort vilka International Life Science Institute, ILSI, egentligen är.
The International Life Sciences Institute, ILSI, is a non-profit worldwide organization.
Så här beskriver de sig själva i en informationsfilm.
Whose mission is to provide science that improves human health and well-being and safeguards the environment.
Man kan säga att det är en sorts medlemsorganisation och flera stora livsmedelsföretag är både medlemmar och finansiärer. Företag som McDonald's, Monsanto, Nestlé, Pepsi och tidigare även Coca-Cola, men inte längre.
Nej, 2021 gick Coca-Cola ur ILSI. Det blev återigen lite för mycket dålig PR för dem. Det har nämligen visat sig i flera granskningar att ILSI lobbar stenhårt mot låg- och medelinkomstländer för att påverka livsmedelspolitiken. Allt för att hjälpa sina medlemsföretag och finansiärer att öka sin omsättning och få tillgång till nya marknader.
Vi hör komikern Hassan Minhaj i Netflix-serien The Patriot Act från 2019. Här berättar han om hur ILSI har jobbat i Kina.
In China, Coke funds a non-profit called ILSI that is so connected to the government, some of the staff are also senior officials at China CDC.
Och vissa av budskapen som har spridits via ILSI i Kina har varit ganska så bekanta.
In one case, ILSI wrote obesity prevention guidelines that promoted exercise instead of drinking less soda.
Den gamla Coca-Cola-klassiken, att det inte spelar någon roll att man dricker mycket läsk utan att det bara är motion som betyder något för om man blir fet eller inte.
They're like, hey, you should go work out, but then make sure you chug a 2-liter bottle of Coke.
Även om ILSI och Coca-Cola dementerar att de aktivt försöker påverka länders politik så kan vi bara konstatera. Just det här, det blev officiell kinesisk politik.
In the Chinese Health Ministry just published those guidelines as official national policies. Do you realize how nuts this is? China doesn't listen to anyone. But then they cave to Coke?
Och lobbyister från livsmedelsindustrin har påverkat politiken i flera andra länder än Kina, bland annat i Latinamerika, i länder som Brasilien.
And within the last few years, there have been several investigations of ILSI's actions in Latin America and in Asia, with a lot of evidence, with increasing amounts of evidence that they have been very involved in government policies in places like China and Brazil and so forth. Food is something that we have to eat. We have no choice about it. We can't live if we don't eat food. So it's taken a very long time for the public in most places to view food companies as businesses rather than social science agencies or public health agencies, which they most definitely are not.
All the way from Mexico to Colombia to Chile, obesity levels are very high.
Även de mest avlägsna platserna har nu fått kostrelaterade hälsoproblem.
Nestle's done a number of things. We'll first talk about what they did on the Amazon.
Året var 2010. Livsmedelsföretaget Nestlé hade stor press på sig att öka sin försäljning globalt.
Jag tänker mig att ledningen kanske satt och kikade på en världskarta och såg att i princip hela världen låg under dem. Men att det fanns en vit fläck på kartan. Samhällena djupt in i Amazonas, de var orörd mark.
Ultraprocessad mat var länge någonting som inte nådde dit. Man levde mer av naturen och åt relativt nyttigt. Och det var inte så att det rådde matbrist.
The people in Amazon were not starving.
Men den hälsosamma Amazonas-dieten skulle snart komma att ändras i grunden.
Now they're obese.
Anledningen till det här det var att Nestlé helt enkelt inledde en marknadsföringsoffensiv. De åkte dit och sa, titta vad ni har missat, våra delikata produkter. En båt gjordes om till en flytande mataffär och åkte djupt in i regnskogen.
Up and down, stopping in every little community along the Andean, along the region, and selling highly processed ready-to-eat food, junk food.
Båten hade lastats med produkter som godis, chokladpudding, mjölkpulver och kakor.
In essence, the ultra-processed foods that they sell.
Och metoderna känns igen. Trots att maten var fullproppad med skit så marknadsförde Nestlé produkterna som näringsrika.
Och befolkningens matvanor och hälsa försämrades. Så här säger en brasiliansk kvinna som New York Times intervjuade i en dokumentär från 2017.
Os produtos da Nestlé são mais gostosos.
Nestlés produkter är godare och nyttigare och de innehåller vitaminer och mineraler, säger hon. Hade jag haft råd så hade jag köpt Nestlé-produkter till alla.
Det är mer nutrienter, né? Vitaminer. Det är bra. Tivesse condições, né? A gente comprava para todo mundo tomar da Nestlé.
Det här var inte det enda Nestlé gjorde för att få nya kunder. I brasilianska städer började de också satsa på att knacka dörr i fattiga områden.
They also have hired people in every slum area in the country to go around and give out free samples of junk food to kids and adults and try to get them to buy their products and seduce them.
Andra livsmedelsjättar har använt sig av liknande metoder. Unilever har anställt en armé av försäljare som knackar dörr hos folk i låginkomstbyar i Indien och Väst- och Östafrika för att sälja ultraprocessad mat.
Och SAB Miller som distribuerar Coca-Cola i Sydafrika trycker på stenhårt för att så fort som möjligt fördubbla sin försäljning där.
We believe that our business thrives when we all thrive. We are Coca-Cola Africa. It's really nice to meet you.
Och i Sydafrika så rusar fetmaepidemin just nu. Detsamma gäller i flera andra afrikanska länder som till exempel Zimbabwe.
Those two countries are in the 40-60% or 70% overweight and obese.
Och i flera länder kan man säga att det pågår två hälsokriser samtidigt just nu. I Indonesien till exempel ökar övervikt och fetma stadigt samtidigt som man behöver hantera undernäring, en dubbelkris som bara förvärrats av coronapandemin.
And now with COVID, which has exacerbated both sides, undernutrition and overnutrition.
Men en av de allvarligaste konsekvenserna av fetmaepidemin är nog ändå hur den påverkar barn, som har blivit en allt viktigare måltavla i marknadsföringen.
Fruit Loops, a delicious part of a nutritious breakfast.
New Weetabix chocolate spoon size. Fuel for fun.
Silly Rabbit, tricks are for kids.
Trix fruit flavored cereal with new wildberry red swirls.
Barn är ju inte lika kritiska och mer mottagliga för reklam.
Det här är en av de sakerna som jag blir otroligt förbannad på.
Och det är ju på grund av det här som vi har väldigt strikta regler vad gäller reklam som är riktad till barn i svensk TV.
Men med det sagt så är det ju inte förbjudet med leksaker i Happy Meal eller med roliga figurer på kex eller flingpaket, som ju också är en typ av riktad marknadsföring.
Det är klart att barnen ser liksom svampbob på kexpaketet och tycker, mamma, kan jag få det där liksom, fyraåringen, liksom, jag har tittat på svampbob där hemma och så vidare.
Den andra anledningen till att den riktade reklamen är problematisk är helt enkelt att det ofta handlar om mat som bidrar till den ökande barnfetman. Barnfetma är särskilt farligt för att risken är väldigt stor att man går upp i vikt igen när man blir vuxen. Dessutom är barnfetma kopplat till en för tidig död.
Fetma i sig är en hälsofara. Det påverkar barnen socialt. De blir mera utanför. De kan inte vara med lika mycket i olika aktiviteter.
Här har vi barnläkaren Claude Marcus i Nyhetsmorgon 2013.
Så att det här är både en social utslagning delvis och en medicinsk risk. Så att det är oerhört olyckligt att det är så många barn. Och det är så onödigt, för det här är verkligen något som vi borde kunna hantera i vårt samhälle.
Den senaste grejen som livsmedelsindustrin använder sig av för att locka barn är YouTube och spel. När Pokémon Go skulle lansera i Japan 2016 var McDonald's en av de första sponsorerna till spelet. McDonald's, de köpte in sig för att bland annat vara en av de platserna där det fanns mycket Pokémons.
Hey guys, I'm here with McDonald's eating lunch and there are tons of Pokémon. There's like 8, 9 maybe. And so I'm gonna try to catch them.
Ett annat sätt som snabbmatskedjorna marknadsförs på är genom barninfluencers på YouTube.
Spider-Man and Batman are gonna go to the McDonald's drive-thru.
Det här är ett klipp från YouTube-kanalen Ryan's World som drivs av föräldrarna till 10-årige Ryan Kadji. I det här klippet bär han en McDonald's-hatt och en sedvanlig McDonald's-kostym och låtsas sitta i kassan och göra cheeseburgare. Klippet har fått nära 74 miljoner visningar.
McDonald's food!
Hi, how may I help you?
Hi, can I have one Happy Meal and one...
Det har visat sig att runt 90% av alla matvaror och produktplaceringar i videor av såna här barninfluencers är skräpmat. Mest förekommande är McDonald's, Kinder och Coca-Cola.
Ryan Kadji är idag världens bäst betalda YouTuber. Det här väcker ju frågan, sponsrar de här kedjorna 10-åringar som Ryan Kadji i sin marknadsföring?
Till mediesajten MarketWatch svarade både McDonald's och Coca-Cola 2019 att de har en 12-årsgräns på såna här samarbeten.
Det är så hemskt att man liksom ska behöva att de ska tjäna pengar så att säga på att använda den här typen av försäljningsargument, om man ska kalla det för det, marknadsföring. Det där gör mig extremt förbannad, ärligt talat. Och hur länge ska det få hålla på så? Tills vi sätter ner foten kollektivt och bara säger nej, i helskotta heller.
En annan sak som påverkar risken att drabbas av barnfetma är klass. Hälsa i stort är i allra högsta grad en klassfråga.
Det är ungefär dubbelt så mycket, eller 2,5 gånger så mycket övervikt hos barn i Stockholms miljonprogram som i Danderyd och Östermalm, som är de rikaste delarna av Stockholm.
Och att vi ens ser de här skillnaderna i fetma i olika socioekonomiska grupper, det beror på flera saker. Bland annat så tror forskare att det handlar mycket om otrygghet i livssituationen.
De befinner sig i någon slags situation där de inte riktigt har råd, inom situationstecken, att tänka så långsiktigt, utan de har fullt upp med att bara överleva för dagen. Och det är det här med social otrygghet, dålig ekonomi, otrygga bostadsförhållanden och så vidare, som gör att människor bara, jag fokuserar på här och nu, det är allt som gäller för mig.
Att exempelvis vara ekonomiskt utsatt eller att som barn ha en svajig familjesituation, det är saker som även kan påverka kroppen eftersom det medför en stress.
Det vet vi att det påverkar oss, bland annat vår fettcellsfysiologi, att vi blir mer, vi ökar riskerna att vi går upp i vikt, och det är väldigt kopplat till stress.
Dessutom så finns det teorier om att den här långvariga stressen gör att kroppen går in i energisparläge och att den inte förbränner lika mycket.
Skillnaden i fetma handlar också om hur miljön ser ut där vi bor.
Bor man i en miljö som främjar övervikt och fetma?
Det här är Gisela Nyberg. Hon är forskare och docent på bland annat KI.
Där det är svårare att få de här hälsosamma valen, då är det svårare, då är man mer utsatt.
Såna här miljöer kallas obesogena.
Man kanske inte kan gå ut på samma sätt som man går ut i andra områden. Det kanske känns lite otryggt. Det finns inte föreningsliv alls på samma sätt, eller ledare i de områdena, som man har inte möjligheten att vara fysiskt aktiv. Om man går in i affärer så är ofta de ohälsosamma produkterna placerade mer så att de marknadsförs mer så att man ser dem på ett bättre sätt.
Och det här att det är svårt att ta kloka beslut i matbutiken, det är faktiskt ett problem i hela samhället. Faktum är att man skulle kunna påstå att de flesta affärer är med på matindustrins maraton och sälja mat som är dålig för oss. Av den enkla anledningen att det är det som ger störst vinst.
Jag baxnar lite grann när jag ser att han som är chef på ICA skriver ett debattinlägg i Dagens Industri där han tycker så här att kom igen i Sverige, vi måste kraftsamla mot övervikten. Då tappar jag hakan, ärligt talat. Det ska jag bara, men herregud, ICA, vad håller ni på med lockvaror och annat?
Matbutiker har ofta de ohälsosamma produkterna mest lättillgängliga. De har alltid erbjudanden.
Ju fler du köper, desto billigare blir det.
Butikerna är ofta uppbyggda som ett vänstervarv för att de flesta är högerhänta och då kan plocka på sig mer produkter. Och så är ju såklart godis och chips precis vid kassorna. Perfekt att impulsköpa när man är lite trött efter att ha handlat.
Marion Nessel igen.
That's the food environment that we're up against, where food is available all the time, everywhere, at very low cost relative to the cost of other kinds of things.
Så vad är det värsta som kan hända i framtiden om vi inte gör någonting åt fetmaepidemin?
Om vi inte gör någonting så kommer vi få människor som mår mycket sämre, för ökad förekomst av kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Förtida död, förkortad livslängd. Sen är det enorma samhällskostnader till det här. Så vi måste ju göra någonting.
Well, if you want a country to be productive, you have to have healthy people. It's as simple as that. If you want economic growth, you've got to have people who are working towards, who are functioning. You don't want to spend vast amounts of public funds on healthcare.
Erik Hemmingsson tar upp coronapandemin.
Jag skulle säga att de senaste 19-20 månaderna som vi har levt med den här coronapandemin så har det blivit extremt tydligt att som man bäddar får man ligga. Så den här bristande beredskapen i sjukvården till exempel, okej, där ser ni konsekvenserna. Om ni börjar montera ner den beredskapen, det här är vad som händer. Och det är lite grann samma sak när det gäller folkhälsan. Folkhälsan är en resurs i det allmänna. Om ni inte tar den på allvar så att den resursen gradvis urholkas, ja då blir vi ju mycket mer sårbara.
Och fortsätter fetmaepidemin att bli ett ännu större problem i Sverige utan att vi gör någonting åt det, kan vi om några årtionden vara där USA är nu.
Ett land där drygt 40% av befolkningen har fetma. Där barnfetma ökar och de redan överviktiga vuxna bara blir tyngre och tyngre. Och där BMI över 40 och 50 ökar.
Vi har ju facit vad som väntar oss om vi inte gör någonting. Om vi bara låter det här lutande planet fortgå. Sen så kommer vi befinna oss kanske där de är idag.
Barry Popkin igen.
And I think actually and a good hunk of Europe is following the same pattern.
Fetmaepidemin växer redan nu i omfattning i Europa, säger Barry Popkin.
Spanien, Grekland, Italien, Tyskland, Storbritannien.
Och det kan bli ännu värre för de här länderna i framtiden.
You will see increasing proportions of individuals in every country, not just in the US and some others, but they can't walk. They're in mechanized chairs because they really can't walk anymore.
Det här är från Pixar-filmen Wall-E. Under roboten Wall-E's första möte med människor visade sig att alla är feta och inte kan röra sig själva. De lever i ett rymdskepp där de åker runt i flygande stolar. Och om någon trillar av stolen, ja, då får man bara vänta på hjälp av en robot för att ta sig upp igen.
A service bot will be here to assist you momentarily.
Stewards, hello.
Will ultimately all end up in nursing homes, not able to move and have to be fed.
Men det finns ju ytterligare en aspekt som vi inte får glömma här. Att det i sig är stigmatiserat att vara överviktig. Feta människor utsätts ofta för diskriminering och mobbning.
That's what I felt like. Like this whole other world for thin people had existed alongside mine. A world they've been keeping a secret from me.
Det här är Elena Baker, producent för podden This American Life.
When I was fat and I walked on the street, people would stare. I'd hear comments that I would ignore. Occasionally someone would shout something out at me.
Hon hade varit överviktig i hela sitt liv, men efter att hon hade gått ner i vikt så upplevde hon att hon fick vara en del av en värld som hon inte visste fanns.
In this new world, when I walked down the street, attractive men and women would do something to me they'd never done before. They would look me up and down, and then they would nod their heads.
Hon gick ner 45 kilo på 5,5 månader. Och hon hade tur. Hon är en av de få kraftigt överviktiga som har lyckats gå ner i vikt och hålla den nya lägre vikten.
Old Elna looked for a job for a year and a half. New Elna was offered work a month after she hit her goal weight. An entry-level position on an actual TV show.
Och tyvärr är inte Elna Baker ensam om att uppleva samhället så här. Det är till och med så att det här föraktet mot överviktiga har spritt sig till läkarkåren.
I'll never forget that day back in the spring of 2006.
Det här är ett TED-talk med läkaren Peter Attia. Han berättar om en upplevelse han hade när han var ST-läkare.
I got paged by the ER around 2 in the morning to come and see a woman with a diabetic ulcer on her foot.
Peter Attia måste avgöra om kvinnans fot måste amputeras på grund av diabetes eftersom högt blodsocker under lång tid kan leda till att blodkärlen i fötterna förstörs. Samtidigt som han gör sitt jobb inser han att han blir irriterad på sin patient.
Why did I hold her in such bitter contempt? This woman had type 2 diabetes. She was fat And we all know that's from eating too much and not exercising enough, right? I mean, how hard can it be? As I looked down at her in the bed, I thought to myself, if you just try caring even a little bit, you wouldn't be in this situation at this moment with some doctor you've never met about to amputate your foot.
3 år senare inser han hur fel han hade. Han fick själv prediabetes, vilket fick honom att kraftigt gå upp i vikt. Det här hände trots att han tränade flera timmar varje dag och åt enligt rekommendationerna. Och det fick honom att ändra uppfattning om kvinnan han träffade där på kliniken.
Sometimes I think back to that night in the ER 7 years ago. I wish I could speak with that woman again. I'd like to tell her how sorry I am. You didn't need my judgment and my contempt. You needed my empathy and compassion. And above all else, you needed a doctor who was willing to consider maybe you didn't let the system down. Maybe the system of which I was a part was letting you down. If you're watching this now, I hope you can forgive me.
Och sånt här bemötande är inte heller helt ovanligt när det kommer in överviktiga personer med problem som inte alls har med deras vikt att göra.
De kan komma in till akuten 2 på natten för någonting. Och sen så får de, det första de får höra är att du är ganska överviktig, du borde gå ner i vikt. Men jag är inte ens, hallå, jag har ont i min fot eller någonting, nu, jag har brutit foten eller någonting. Så får man såna här saker slängda ansiktet på sig. Så det är liksom... Kunskapsnivåerna när det gäller just hur fettväven påverkar vår hälsa är inte speciellt bra.
Det finns debattörer och fitnessinfluencers som anser att den här mobbningen och diskrimineringen är direkt nödvändig för att tvinga folk att gå ner i vikt så att de ska må bättre och inte kosta samhället lika mycket pengar. Men diskriminering är ett riktigt dåligt sätt att angripa den globala fetmaepidemin.
Stigmatiseringen i sig är oerhört stressande och det driver in människor i konstiga beteenden, alltså bantningsproblematik eller bantningsträsket som jag kallar det, och självdestruktivitet, psykisk ohälsa och allt det här. Det är liksom, så det är en del av ett större pussel där den här stigmatiseringen är, den leder oss i helt fel riktning och den blir kontraproduktiv också. Vi skulle må väldigt bra, tror jag, av, det är kanske många som tycker det låter paradoxalt, men att vi har ett mer avslappnat förhållande till kroppen och vad vi väger.
Det är ju lätt att tro att så länge man bara bantar så blir allt bra. Men att banta när man redan har drabbats av fetma, det är otroligt svårt. Försvinnande få lyckas. Vi måste komma ihåg att fetma är en sjukdom och tyvärr finns det inga quick fixes. Är man väldigt överviktig så kan man till och med behöva fetmakirurgi och inte ens det funkar för alla.
Men vill vi hindra fler från att utveckla den här sjukdomen till att börja med så är förändrad kost en viktig pusselbit. Och vi vet redan typ vad som funkar.
Oh, absolutely. We know what a healthy diet is. It's so simple that the journalist Michael Pollan can do it in 7 words.
Eat food, not too much. Mostly plants.
I mean, really, that's all there is to it. Everybody is recommending a largely, but not necessarily exclusively, plant-based diet because it's better for health and the planet. By food, Michael Pollan means not ultra-processed foods. So if you avoid ultra-processed foods and eat real foods, relatively unprocessed, you're doing just fine. And if you don't overeat, and it's harder to overeat healthier foods than it is to eat unhealthy foods, then you're doing fine.
Så hur vänder vi på trenden med ultraprocessad, beroendeframkallande, energirik mat?
Här går åsikterna isär. Politiker, forskare och, surprise, matindustrin är långt ifrån överens om vad som är det bästa sättet. Men det de flesta experter är eniga om är att det behövs någon typ av reglering. En lösning är att punktbeskatta sånt som vi vet är skadligt, till exempel läsk. Men det här kan inte bara göras hux flux i ett land som Sverige, säger Erik Hemmingsson.
Det finns inte en svensk som vill betala mer skatt, garanterat. Vem vill det? Vi lever redan under ett brutalt skattetryck. Så när man ställer såna här frågor så måste man nog ställa dem i termer av, skulle du vilja betala mer för din läsk om du samtidigt fick billigare äpplen?
Ett land som har valt att punktbeskatta ohälsosamma livsmedel är Chile.
Dessutom var Chile först i världen med att sätta varningsklistermärken på produkter som innehåller för mycket socker, salt, mättat fett eller kalorier.
De har förbjudit skräpmat och läsk i skolorna och tvingat industrin att ta bort alla färgglada figurer på produkter som försöker göra reklam som riktar sig till barn.
Till exempel så finns inte längre någon Tony Tiger på Frosties-paketet i Chile.
Crisp flakes of corn with that secret toasted in sugar frosting. They're great!
De länder som har börjat göra något åt epidemin på politisk nivå, det är länder där barnfetma har ökat ordentligt och där det helt enkelt kostar för mycket att bara låta det fortgå.
Det är ganska få länder som har gått så här långt med att reglera försäljning och marknadsföring av skräpmat. Industrin är fortfarande stark, kanske starkare än någonsin.
We ought to have a major national campaign to educate people. We ought to have major national policies that are set up to make a healthier food environment more available to everybody. It's a much better public health strategy to prevent it from to prevent weight gain to begin with.
Förändring börjar underifrån. Erik Hemmingssons lösning är att vi helt enkelt börjar organisera oss mot det här.
Jag har själv varit väldigt inriktad på att förändring kommer uppifrån, ungefär som Stefan Löfven viftar med någon magisk trollstav och sen så kommer det liksom spridas ner, ungefär som trickle down economics. Men i själva verket så har jag blivit ganska övertygad om att riktig förändring, det kommer underifrån. Det kommer ifrån gräsrötterna. Därför att gräsrötterna har så att säga lackat ur, fått nog och tänker göra någonting åt det här själva. Och då kommer liksom den här förändringen underifrån. Från person till person till person, att det hoppar den vägen. Och till slut så kan politiker inte undgå att agera längre.
Du har lyssnat på P3 Dystopia som är slut för idag.
Källförteckningen till det här programmet hittar du på sverigesradio.se/dystopia.
Programmet producerades vintern 2021 och tekniker det var Johan Hörnqvist. Jennifer Sjöblom har varit huvudproducent, medskribent av manus och researcher för det här avsnittet.
Vi har också en Facebookgrupp, P3 Dystopia Eftersnack, där du kan diskutera det här eller andra av våra avsnitt.
Vi som har hört och producerat heter Fred Ramel,
Toril Kornfeldt
och Fanny Hedenmo.
Vi hörs! Well, I never used a phone booth and I never seen my toes. When I'm going to the movies, I take up 7 rolls, you know. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.